Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Elbilsskolan!
Välkommen till Elbilsskolan. Jag som pratar heter Anders Willstedt och med mig har jag er Alfred och Fabian.
Jag heter Alfred Rut.
Och jag heter Fabian Ruben. Hade ni glömt mig eller? Ni hade kört lite där utan mig här.
Passade på när du var borta.
Och så har vi tydligen helt normaliserat den här gingen då, ja. Som jag har haft åsikter om. Men vi kör på.
Den här har du inte haft åsikter om. Det är Toyota-gingen du har haft.
Ja, den också i och för sig. Okay. Ja, egentligen åsikter om det mesta faktiskt. Ja.
Vi gör i alla fall vanliga fall podden Bilar med sladd som är Sveriges största podd om elbilar, ny energi, grön omställning, AI och mycket annat som man fastnar i när man börjar intressera sig för elbilar och självkörning. Och när vi spelar in det här avsnittet så är det sommar och därför har vi uppehåll i den vanliga podden. Men vi tycker det är jättekul att podda så vi har skapat en liten specialbonusserie med tips för dig som funderar på att skaffa elbil. Om du är nybliven elbilsägare eller kanske redan är elbilsexpert och vill kontrollera att du har koll på allt. Mm. Eller vad säger du Fabian?
Ja men precis, för att man måste ju faktiskt inte ha elbil bara för att kunna uppskatta bilar med sladd och de här specialavsnitten. Det räcker ju att man är lite sådär lagom nyfiken tänker jag.
Mm. Och vi kallar här nu de här små avsnitten för elbilsskolan. Och över 5 avsnitt så går vi igenom vad man ska tänka på när man ska köpa en ny elbil. Hur man ordnar med laddning hemma och vad man ska tänka på när man laddar på resa. Hur man får elbilen och batteriet att hålla så länge som möjligt. Och vad man ska tänka på när man köper begagnad elbil. Mycket annat skoj. Och de här avsnitten kan du såklart lyssna på i vilken ordning du vill. Men idag är det dags för tredje lektionen. Hur funkar det egentligen när man laddar elbilen hemma? Alfred, är det viktigt att kunna ladda elbilen hemma?
Jag skulle nog säga att det är närmast en dealbreaker för de allra flesta. Elbil blir ju liksom otroligt smidigt när man laddar den hemma. För då är den alltid fulladdad på morgonen när man ska åka, precis som mobilen. Du behöver aldrig tänka egentligen på tankar. När du har laddning hemma så är det liksom bara när man reser som man behöver tänka på laddning. Mm. Och med laddning hemma så blir elbilen så mycket behagligare väg än en konventionell bil med förbränningsmotor. Så man ju måste hela tiden liksom åka iväg och tanka när man har slutsoppa. Men om man inte kan ladda bilen hemma, då blir det å andra sidan ganska stökigt. Fabian, du hade väl lite så med när du skaffade elbil först?
Mm, ja, precis. Alltså, det här är ju back 2016, så det var ju också mycket svårare att snabbladda då. Men jag hade ju spannat in elbilar och Elon Musk och allt det där, så jag hade ju liksom ganska bra koll på vad jag gav mig in på. Och jag hade faktiskt också fått okej för garaget där jag hyrde plats då för att få ladda. Men när jag väl hade köpt min elbil, då ändrade de sig. Så eftersom jag inte kunde ladda hemma så fick jag åka iväg och snabbladda bilen på snabbladdningsstationer då och då. Jättemycket väntetid och inget jag kan rekommendera. Och även om det är lättare att få tag på laddaren nu, så är det verkligen inget jag kan rekommendera nu 2023 när vi spelar in det här heller. Som tur är så hade jag ju på min arbetsplats hade jag faktiskt så här två hål i väggen uttag som fanns ett tag. Kommer ihåg det i elbilarnas barndom. Och där kunde jag stå och ladda med min Model S ständigt och lapade i med elektroner där. Men som sagt, inte optimalt.
Mm. Och därför tänkte vi faktiskt viga det här avsnittet av Elbilskolan till att prata om laddning hemma. Och till att börja med skulle jag vilja reda ut begreppen lite grann. För i förra avsnittet så pratade vi om laddare på stan och snabbladdning av elbilar när man kör långt. Och de här laddarna som står ute på stan, de är enorma skåp som är inkopplade på elnätet. Och det är växelström i elnätet. Det minns ju alla som minns fysiken från högstadiet.
Just det.
Mm. Och de här stora skåpen där de gör att de konverterar växelströmmen till likström och den här likströmmen skickas in med full kraft in i elbilens batteri. Och då kan elbilarna laddas extremt fort. Men såna här enorma mängder elenergi har du typiskt inte hemma i ditt hus. Utan du har växelström i hemmet och den här strömmen behöver konverteras till likström som skickas in i batteriet. Och många tror att laddboxen som du köper för att montera på väggen gör precis det här. Men så är det inte, Alfred.
Nej, precis. Laddboxen man sätter hemma, den skickar ju också in växelström rakt vidare till bilen. Och sen så är det liksom en ombordladdare då. En mycket mindre sån där box kan man säga, som sitter i bilen och konverterar det till likström för att kunna ladda batteriet. Så att laddboxen är som ett lite smartare eluttag. Det går att kommunicera lite med bilen.
Alla bilar har såna här så kallade ombordladdare som ligger gömda långt ner i fordonselektroniken inne i bilen. Och det här kan du jämföra med den här klumpen som sitter på en sladd när du köper någon elpryl.
Hem. En dator till exempel.
Ja, en dator till exempel, eller en synt eller vad som helst då. Mm. Och den här klumpen, det den gör är att likrikta den här växelströmmen så att den här elprylen du har köpt går på likström och kan fungera. Så den ena änden pluggar in i väggen och när växelströmmen når den här klumpen så görs den om till likström som driver den tekniska prylen som du har framför dig. Och Fabian, om laddaren ändå sitter i bilen, varför ska man då ha en dyr laddbox på väggen?
Ja, det kan faktiskt jag berätta. För sorry alla ni som tillverkar laddboxar, och de börjar bli ganska många. Det finns faktiskt inte så mycket magi i en laddbox. Det är precis som du är inne på, Alfred, det är lite av ett glorifierat eluttag. Så det som laddboxen gör är att den innehåller elektronik då, främst att berätta för bilen hur mycket ström den får lov att dra. Och det begränsar elbilen så att den inte får dra mer än det som ditt lokala lilla elnät i huset eller i bostadsrättsföreningen eller så kan ge. Och det är elektrikern som när den här installeras som ofta ställer in det där. Men det finns också olika lösningar med lastbalansering och det ska vi prata alldeles snart om.
Ja, det där får du nog förklara lite tydligare.
Ja, men absolut. Om du tänker så här, det finns faktiskt gamla sommarhus som inte har tre faser som alla nya hus har, utan bara en fas. Tänk dig det huset och så är kabeln liksom 80 år gammal. Den här informationen behöver ju liksom bilen ha för att kunna veta hur mycket den ska dra när den laddar. Om den börjar dra maximalt med el då, ja men då kan det bli varmgång i de här kablarna. Och ja, vad händer då? Jo, det kan börja brinna. Och det här går åt båda hållen. Om det inte skulle finnas en laddbox som berättar för bilen med hur mycket effekt den får ladda, ja, då hade ju bilen varit tvungen att ta det säkra för det osäkra. Och då hade man behövt ställa den väldigt lågt så att bilen istället laddar väldigt lite. Så rätt inställt så gör ju då en laddbox att risken för brand minskar. Men det är också så att det minskar risken för att huvudsäkringen ska gå. För tro mig, det är inte så jättekul att gå ut mitt i natten i kalsongerna 4 plusgrader i mörker och regn för att byta en huvudsäkring mitt i natten. Och det är inte heller så hemskt populärt där hemma.
Ja, det har ju du gjort.
Ja, det har jag gjort. Men hänger det med något sånär då vad en laddbox gör?
Ja, nej men jättebra. Och hemma hos mig så har jag tre laddboxar som är inkopplade i husets trefassystem och de sitter på en och samma säkring som är 16 ampere. Och med de här tre laddboxarna, de är ihopkopplade, då pratar de med varandra nämligen. Så om vi har en bil inkopplad så får den full effekt och 16 ampere och det gör att den här bilen kan ladda med 11 kilowatt och på en timme så har bilen då fått 11 kilowattimmar. Det pratade vi lite om i förra avsnittet där med kilowatt och kilowattimmar.
Just det.
Mm. På 7 timmar så har bilen gått från helt urladdad till helt fulladdad om jag någonsin skulle hamna i den situationen, för det gör man ju normalt sett kanske inte.
Okej, okay, ja, men det är ju lätt att ta till sig. Men det här med trefas, vi kanske ska säga något om trefas utan att kanske bli för tekniska, tänker jag. Vi kan säga att trefas, det är bättre än en fas. Man kan ladda typ 3 gånger så snabbt. Och dessutom så minskar det risken för att propparna går där hemma. Tänker att det kanske räcker så för nu?
Ja, men jag tror det. I vanliga fall så kommer man ju faktiskt nästan aldrig hem med tomt batteri. Det är mest om man har varit ute på lång tripp och bara precis rullar hem på sista batteriångorna. Men om du har varit ute och kört barnen till fotbollsträning eller kanske varit på jobbet, då kanske man normalt kommer hem med så här 60% laddning kvar och sånt där. Man laddar ju helst inte elbatterier upp till 100%. Det ska vi lära oss mer om i ett kommande lektion här i elbilsskolan. Eftersom det kan skada batteriet. Så att det är egentligen bara liksom de där 15-20% som man använder på normal dag som behöver laddas. Och det går ju väldigt snabbt då, även om man som Anders har flera elbilar och flera laddboxar. Så att nästa morgon, då är bilen fulladdad när man ska ge sig ut igen, även om man har flera elbilar.
Ja, just det. Om man har flera elbilar, ja, men vad gör man då? Om man ska installera flera sådana här trevliga laddboxar som man vill... Man kanske vill ha en för gäster som kommer, om man har trevliga poddkollegor eller så som kommer
på besök. Tack för Fabian förresten.
Ja, precis. Exakt. Ja, men hur gör man då?
Jo, men de här 3 laddboxarna som jag har hemma, de är ihopkopplade, eller det kallas lastbalanserade. Och då... Om det är 2 elbilar som är inkopplade på de här, så får de 2 bilarna dela på de 16 ampere som jag har uppsäkrat där. Så i mitt fall så blir det 8 ampere var, och när den ena bilen är helt fulladdad, ja, då får den andra köra full fart 16 ampere. Helt, och det sker helt automatiskt här.
Ja, men okej. Bra. Det finns en till väldigt viktig sak som man behöver känna till när man köper laddbox. För jag tror att vi alla är eniga om att elbilar här, det är här för att stanna. Och de andra fossilbilarna som jag brukar kalla dem, de är på väg att fasas ut. Så många köper ju då en elbil till att börja med. Om man har 2 bilar så låt man kanske behålla sin fossilare som får stå kvar ett tag till. Men är det en sak som är säker, så är det att så småningom så kommer du vilja byta den till en elbil också. Och vad händer då? Jo, då har du 2 elbilar. Och då behöver dina laddboxar vara lastbalanserade. Och vi var inne på det lite grann. För om man inte lastbalanserar, då kommer man få huvudvärk i framtiden om boxarna inte pratar med varandra. Så därför är det ganska smart att om man ska köpa en laddbox idag, så är det himla bra om man kollar så att den kan lastbalanseras. Och sen vill jag också lägga till att just nu kan man ju faktiskt få hela 50% av kostnaden som grönt rotavdrag på både material och arbete när man installerar en box i sin villa. Och den som bor i en samfällighet kan göra något liknande, men då heter det ladda hemma bidrag och då ansöker man då till Naturvårdsverket. Men vem vet hur länge man får de här bidragen? Så faktiskt, jag vill slänga in en liten bubbla här. Kan det vara så att man kanske till och med ska slå till på 2 laddboxar direkt? Det kan vara smart att installera 2 uttag direkt när man ändå har en elektriker på plats, menar jag, och bidragen finns. Och vissa boxar har ju faktiskt till och med 2 uttag. Det är ju ganska smart.
Absolut. Eller i alla fall se till att köpa en box som kan lastbalanseras så att man kan köpa till en andra sen i framtiden då. En annan viktig grej är att koppla den här laddboxen på 3-fas. Och i stort sett alla villor och fritidshus och så, de har 3 faser in i elskåpet och i huset. Och om man vill göra det lätt och billigt för sig, så har man kunnat koppla den här laddboxen på en plats där den finns ett vanligt gammalt eluttag med 2 hål i väggen. Men det är ett stort misstag att göra så. För att den här laddboxen bara får använda en enda fas, så kan du typiskt sett inte ladda mer än på 10 ampere på den enda fasen. Och det ger en laddeffekt på bara 2,3 kilowatt. Och på en timme så har du då bara laddat 2,3 kilowattimmar.
Jag har ju en Tesla Model X med ett 90 kilowattimmar stort batteri. Och låt oss säga att jag får lov att använda typ 80 kilowattimmar för att driva bilen. Då. Det är ju, de säger ju att det är 90, men det är väl bara egentligen 82-83 totalt i det där batteriet. Så att, och så ska jag ha lite buffer för att komma fram också. Hur lång tid skulle det då ta för mig att ladda de där 80 kilowattimmarna från ett helt tomt batteri om jag bara hade 10 ampere i en fas? Fabian, du brukar blanda ihop kilowattimmar och kilowatt. Sådär. Du får räkna här.
Okej, så jag får räkna uppgiften här. Ja, jag som är sämst på det. 80-85 kilowattimmar då, som vi tänker oss delat på 2,3 kilowatt, eller hur? Det borde bli, vad kan det vara, 32-37 timmar, någonting sånt?
Ja, segt va? Så 37 timmar tar det att fylla batteriet om du har tömt det helt och hållet. Nu gör man ju oftast inte så, att man, som vi pratade om innan då. Men du drar dessutom 10 ampere, som är ganska mycket. Och om du har en huvudsäkring på 16 ampere, så har du bara 6 ampere kvar på den fasen innan du drar huvudsäkringen. Och det är faktiskt bara 1,4 kilowatt. Så du kommer ju då få problem att laga mat. En vattenkokare till exempel drar ju 2 kilowatt.
Så jag vill bara flika in att så här, det är faktiskt precis så jag har det i vår parkering i Stockholm. Där har vi bara ett enda uttag och just bara en fas 10 ampere. Och det, då är det så att jag kan komma med väldigt tom batteri när jag åker till Stockholm och så är jag inte fulladdad dagen efter fortfarande. Så att om jag skulle liksom göra långresor dag på dag, då skulle det bli problem. Nu är vårt användningsmönster ofta så att det går bra, så jag skulle ändå säga att det är liksom, har man en sån, det är väldigt stor skillnad på det och inte ha laddning alls.
Ja, absolut. Ja. Du kan i alla fall, när du ska på långresa kan du i alla fall ta dig till en snabbladdare då och ladda. Eller
hur? Ja, absolut. Så det räcker, men man vill gärna ordna mer om man kan.
Ja. Och det man framförallt vill göra är att sprida ut belastningen i huset över alla tre faserna. Så istället för att kanske ladda 10 ampere på en enda fas som gör att du får väldigt lite över till annat i huset, så kan du kanske ladda då med 5 ampere på varje fas om du vill ladda på dagen. Och då har du fortfarande massor av el kvar till annat som du vill göra i huset. Och när du laddar på natten, ja, men då kan, när du inte gör något annat, då kan du blåsa på med full fart 16 ampere och får då 11 kilowatt effekt.
Just det. Ja, nu blir det mycket siffror här, men jag hoppas att ni hänger med, lyssnare. För det är viktigt att laddboxen kopplas in på rätt sätt och på hus alla tre faser. Och det är viktigt att laddboxen kan lastbalanseras. Är det något mer vi ska lägga till som är viktigt att tänka på när man ska ladda hemma?
Ja, elprisstyrning kan vara en grej som det kan vara bra att hålla koll på. För om du har timavtal och du betalar spotpris för elen, då vill du ladda när elen är så billig som möjligt naturligtvis, och det är typiskt nattetid. Och då finns det flera elbolag där ute som erbjuder timprisavtal, och de här kan fjärrstyra din laddbox. Och om du har en uppkopplad så kallad smart laddbox så matar du in bara i din elbolags app när på morgonen du vill att bilen ska vara fulladdad, och då räknar de själva ut när det är som billigast under dagen eller natten då att ladda den här bilen, och så ser de till att den är laddad när du vill kunna använda den och att ja, den har laddat när elen var som allra billigast då förstås.
Mm. Och det här med att sprida laddningen på det sättet, att kunna lägga laddningen på natten, det är inte bara bra för plånboken, utan det gör också faktiskt en samhällsgärning. För på dagarna används ju elen av industrin, och privatpersoner ska laga fiskgratäng och natta barnen och tända lampor och allt vad det kan vara. Och på nätterna har vi normalt sett ett stort elöverskott faktiskt. Och då är det ju bäst att ladda elbilarna. Jag har säkert hört talas om det, att det är elbrist ibland, och det är egentligen effektbrist, att det är vissa pikar väldigt korta perioder på dagen, är väldigt många som vill ha el samtidigt. Och det är jättebra om du kan hoppa över det och lägga laddningen på kvällen. Och ibland så är faktiskt elpris till och med negativt när vi har väldigt mycket el. Och då får man faktiskt betalt för att ladda bilen under perioder. Så välj en laddbox som har stöd för elprisstyrning och skaffa för guds skull ett elavtal med timdebitering. Har man elbil så räknar man hem det i regel ganska fort.
Även den som inte har ett smart elbolag bör ändå se till att ställa in bilen så att den laddar inte tid, bara för att vara solidariska med samhället och bidra till att vi inte får mer motstånd mot elbilar. Det kan man typiskt ställa in i bilens egna inställningar om man inte har en smart laddbox.
Mm.
Vilket klockslag den ska få börja ladda eller när den ska vara klar i en del bilar.
Mm. Och som du sa innan, Fabian, så finns det el i överflöd på nätterna. Faktum är att bara den energibesparing som vi gjorde i Sverige när vi gick från glödlampor till LED och från uppvärmning med direktverkande el till värmepumpar är tillräckligt för att alla Sveriges bilar ska kunna vara elbilar, alltså vara elektriska, så länge man laddar på nätterna då förstås. Och det här är ju en utmaning för alla som bor i bostadsrätter eller hyresrätter, det här med laddning. För det cirkulerade dessvärre en hel del myter om elbilsladdning, och vi har hört av många lyssnare som skrivit till oss att det sitter någon gammal stofil i deras bostadsrättsförening som blockerar för installation av laddboxar. Och här är det bara att bråka. Det finns ingen magic bullet för hur man ska få installerat laddboxar, utan eller får de tvinga liksom bostadsrättsföreningen att installera de här boxarna. Man kanske får driva en kampanj i sin trappuppgång för att rösta bort den här gamla stofilen som ställer sig i vägen för elbilsövergången.
Man får slänga ut så här, flygblad och ställa sig med plakat kanske. Nej, men det vi kan säga i alla fall är det här med att, för det hör man ibland i de här diskussionerna, att det skulle vara brandfarligt att ladda elbilar i ett garage i en samfällighet eller bostadsrättsförening. Och det är ju en myt, så kort kan vi säga, eller hur?
Ja, absolut. Vi har faktiskt lyssnare som har skrivit till oss som mycket framgångsrikt har lyckats få gamla stofiler som satt sig på tvären att faktiskt ändra sig, så att det lönar sig att bråka här. Men vi kanske ska säga något om solceller också, Fabian.
Ja, men just det. För det här är så kul med elbilar, att liksom, man kommer in på andra områden ganska fort. För när man väl har köpt den här elbilen behöver man tänka lite på sin elförbrukning. Och jag bytte till värmepump och så småningom solceller. För solceller och elbilar, det är faktiskt en fantastisk kombination. Men jag är faktiskt inte sån. Det är lite en smaksak där också. Men jag tänker på plånbok och sådär och samhällets bästa och så också. Så jag kör faktiskt inte bilen på el. Jag har producerat själv i någon säkert stor utsträckning. Istället så säljer jag elen som produceras på dagen när elpriset är dyrt. Och så laddar jag våra elbilar och tvättar tvätten och allt det där på natten när priset är billigt. Så gör jag både klimatet och mig själv, min egen plånbok i alla fall, och samhället och kumbaya och alla blir glada. Ganska klurigt om jag får säga det själv.
Ja, vi vet ju alla vad du tycker är viktigast.
Exakt. Så visst, solpanelerna är ganska dyra, det är en stor investering, men om vi istället tänker att vi ska ersätta en diesel- eller bensinbil, dess drivmedel med el som man kanske då producerar själv, ja, då blir det ganska mycket pengar faktiskt som man kan lägga på solceller. Så tänk så här. Om du har en dieselbil och så kör du 1500 mil om året och så tänker vi att dieseln kanske kostar... Vad kostar diesel? 23 kronor liten kanske. Mm. Och låt oss säga att den här dieselbilen drar ungefär en halv liter per mil. Då betalar du faktiskt 17 000 spänn om året för diesel som du bara bränner upp och skickar upp ut i atmosfären.
Mm. Och pengarna går ju dessutom till Ryssland och skurkstater i Mellanöstern och sådär.
Mm. Just det. Så på 10 år då har du bränt vad blir det? 170 000 kronor. Om vi antar då att dieselpriset då inte ökar, men det kommer ju förstås också göra. Och de här pengarna, de kan använda till en ganska fin solcellsanläggning. Och efter 10 år, ja, då kör du ju helt gratis förstås då. Och det finns faktiskt studier, nu är de lite gamla ska medges, men de är från Stockholmsområdet och den visar att man fick faktiskt igen pengarna om man säljer ett hus som har solceller och man fick till och med mer därtill.
Mm. Och, alltså solpaneler och elbil är en fantastisk kombination. Jag har fyllt mitt eget tak med solpaneler och vi kör bil gratis, får ändå massor av solel över som vi säljer på elnätet. Det finns faktiskt ett systemproblem ska vi säga också med laddning hemma och det är att det lokala elnätet som finns i det området där du bor som driftas av ditt lokala elbolag, även om det finns massor av el i elnätet på nätterna, så har man på många håll inte dragit ut tillräckligt kraftiga kablar till villaområdena för att alla bilar ska kunna ladda med full effekt samtidigt. Så på vissa håll kommer man behöva göra uppdateringar av de lokala elnäten och faktum är att man redan har gjort sådana uppdateringar på flera håll när det börjat bli mycket elbilar. Här i Täby där jag bor till exempel så vimlar det av elbilar. Men Alfred, hur är det om man inte har möjlighet att ladda hemma? Ska man köpa elbil ändå?
För att kunna njuta av hur smidigt det är med elbil, då vill man ju ändå helst att den ska vara fulladdad på morgonen och att man har hemmaladdning ordnad. Då behöver man liksom aldrig tänka på att åka iväg och ladda. Tänka på det där. Men om man bor i en lägenhet utan möjlighet till laddning hemma så kan man kanske överväga om det går att ordna med laddplats på jobbet. Då kan det vara en stand-in så att säga för hemmaladdningen. Och har man bra fart i laddboxarna där, då kan det definitivt vara ett alternativ som löser det. Men ingenting slår laddning hemma, så går det att ordna så är det definitivt att föredra. Att åka iväg och snabbladda sin bil för vardagsbruket, det är inget man kan rekommendera. Det är ingen premiumupplevelse. Då kommer det kännas som att man får sitta och vänta länge på bilen om man ska sitta där och rulla tummarna medan den håller på. Det är dessutom inte jättebra för bilen att ständigt snabbladda all förbrukning. Det. Utan det är bättre om den får långsamladda till vardagsanvändningen och att det är bäst på resan man snabbladdar.
Mm, det kan man kanske göra då man är otroligt entusiastisk och kliar i fingrarna och elbil som du gjorde för dig Fabian.
Ja, precis.
Men då ska man faktiskt veta vad man ger sig in på. Mm.
Om man bara har tillgång till ett vanligt eluttag hemma så då går det faktiskt att ladda bilen där. Det är så jag gör med vår elbil i Stockholm.
Mm.
Men då finns det också lite grejer man ska tänka på. Man ska vara lite försiktig för de här klassiska gamla vanliga eluttagen som kallas för sjukuttag, alltså de här två hål i väggen. Mm. De är liksom egentligen inte konstruerade för att man ska lägga höglast på dem under lång tid. Så i synnerhet om de är lite ålderstigna och man inte har koll på kablarna som går fram, då kan det faktiskt vara lite brandfara i ett sånt här sjukuttag om det är gammalt. Ingen tänkte liksom när de här togs fram att man skulle ha en sån här apparat som drog egentligen max vad de klarar under lång tid.
Ja, så när man hör om bränder och elbilar och så handlar det i stort sett aldrig om att själva elbilen börjat brinna, utan det är typiskt någon som kopplat in sin elbil i ett uttag gjort för rakapparater eller brödrostar eller något sånt där. Och någon hade kopplat in en timer för inomhusbruk på ett stickuttag utomhus och laddade sin elbil där med full effekt. Och med det sagt så är det faktiskt väldigt ovanligt att det brinner även när elbilar laddar från vanliga vägguttag.
Mm. Så det jag skulle vilja vädja alla till då, det är liksom så här att försök att inte använda de här två hål i väggen när du laddar din elbil, för det är liksom väldigt bra om vi kan ha kvar den möjligheten om det är kris eller liksom vid någon slags nödladdning som man kanske ibland faktiskt, allt mer sällan nu, men som man kanske ändå skulle kunna behöva om man åker ute på kontinenten, ute på franska landsbygden eller någonting annat. Men om man då måste ladda sin bil från ett vanligt vägguttag, ja, men då behöver man ju också en sån där laddadapter som gör det möjligt. Och det är ju då med en sån här typ 2-kontakt i ena änden och så är det 2 hål i väggen i andra änden. Och en sån får man ibland med när man köper sin elbil, men numera så följer det faktiskt inte ofta med ens. Och det här är ju liksom en liten portabel laddbox då, och det brukar kosta några tusen, så det kan vara något att tänka på när man köper en bil.
Mm. För när man är på långresa så kan man behöva ladda från lite ovanliga ställen, och jag har själv dragit ut kablar genom hotellfönster och laddat från massor av vanliga stickuttag. Och då är det viktigt att tänka på att om man har en kabelvinda så ska man rulla ut hela, inte ha den ihopvirad för det kan bli varmgång och det kan vara brandfara. Och dra också ner effekten, så om stickuttaget ser lite skraltigt ut kan det vara en bra idé att inte maximera effekten på det uttaget då. Och bra också faktiskt att titta till det lite då. Det brukar jag göra när jag laddar från stickuttag när jag är på resa. Kolla och känna på stickuttaget så det inte är skollhett. Liksom. Man vill ju inte bränna ner hotellet man bor på. Kan bli lite dålig stämning.
Kan det bli? Jag vill lägga till att om man har tänkt göra det här, då ska man skaffa sig en förlängningssladd som är dimensionerad för det. Som stödjer upp till 16 ampere i sladden. Mm. För då kommer du inte överbelasta den på 10 ampere. Annars är vanliga förlängningssladdar oftast dimensionerade för 10 ampere. Och då ligger du precis på gränsen. Så att köp en sladd som har lite grövre ledare som är gjord för 16 ampere. Moderna eluttag har också sådana ledare fram till eluttaget, så då är det sin stöd för 16 ampere hela vägen, vilket gör att det är inga problem att ladda på 10 ampere.
Mm.
Och igen, vi avråder verkligen inte från att ladda från stickuttag när man verkligen måste. Men hemma ska man ha en ordentlig laddbox om man har en elbil. Det blir bekvämare och bättre på alla sätt. Både driftsäkert och alla de här fördelarna med smartladdning och så vidare. Och i Sverige börjar det nu finnas så himla många elbilar att man ofta hittar laddplats med sådana laddboxar för nattladdning även när man är på långresa. Så problemet med att man behöver ladda från stickuttag, det blir faktiskt mindre och mindre. Ner på kontinenten kan man behöva ha med sig en liten portabel laddbox för att ladda från stickuttag. Och ännu hellre ska man då ha en sån här UMC, som de här portabla laddboxarna kallas, som har stöd för trefasuttag. För då kan man få hela 11 kilowatt även när man är på resa. Om man hittar ett sånt trefasuttag. Det blir man alltid glad när man lyckas lösa på det sättet.
Jag kan också skjuta in det att om du är ute och reser och kommer till ett hotell där du inte kan nattladda, se till att de på hotellet får höra det, att det är ett jätteproblem. Jag har haft mycket fighter med hotell. För det är helt kast att vakna upp nästa morgon med en tom bil. Man blir bara arg och frustrerad. Och det finns fortfarande hotell där ute som inte har några elbilsladdare alls eller laddplatser. Och det är ju jätteviktigt för alla elbilister att kunna ladda nattetid.
Mm. Scandic, Lidingö, jag tittar på er, så kan vi säga, de får höra dig i recensionerna kan jag säga, så det rekommenderar jag att ni skriver på TripAdvisor och Google och när ni kanske recenserar hotellet efteråt, om det är så att ni inte får en laddplats, för så gör jag, de får veta direkt hur usla de är, kan jag tala om. När de inte har möjlighet till laddning alls, eller jag vill ju allra helst att man ska kunna reservera en plats också då, så att man verkligen vet att man får laddat sin bil sen på morgonen, och omvända också. Se till att premiera hotellen om det är så att de faktiskt är bra och kan göra detta. Och se till då liksom tipsa varandra, recensera dem och ja, inte minst boka just där det är möjligt. För man röstar ju med fötterna. Så.
Varbergs kusthotell, tummen upp. Där har jag nyligen övernattat och man kunde förboka laddplatsen. Det var självklart för dem. Så att äntligen börjar folk lära sig.
Ja, verkligen.
Toppen, då säger vi tack för denna gången i Elbilsskolan. Missa inte nästa avsnitt, för då handlar det om hur man vårdar sitt batteri för att få så många mil som möjligt ut från
det. Just det, kanske putsa lite på det eller så.
Ja, och om det här var första gången du hörde oss snacka, då vill vi verkligen tipsa om den ordinarie podden också. Där snackar vi och analyserar alla nyheter och allt sånt varannan vecka. Alla rön ur elbilsvärlden och allt som har med grön omställning och ny energi att göra.
Och dessutom så besvarar vi lyssnarbrev och det brukar ge en hel del matnyttiga tips, ja, men likt det vi pratar om nu, så att man får ut så mycket som möjligt av sitt elbilsägande. Och så blir det ju också ganska mycket svammel och skoj förstås. Och det är väl det kanske de allra flesta lyssnarna tycker är bäst kanske.
Absolut. Självklart, prenumerera i alla fall på podden och tipsa dina vänner och bekanta. Det finns överallt där poddar finns, till exempel Spotify, Apple eller några av de andra poddapparna.
Mm. Och så säger vi väl som vanligt då i podden, kör försiktigt säger jag.
Jag brukar säga, kör elektriskt.
Sladda lugnt så hörs vi snart igen.
Trevlig sommar!
Elbilsskolan! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.